Välkommen till den ideologiska frågan. Dagens gäst började som truckförare på Volvo på 80-talet. Hon engagerade sig fackligt och steg snabbt i graderna, både i Metall och i SSU. För en större publik blev hon snabbt känd som en uppkäftig kolumnist i Göteborgsposten och en frisk fläkt i ett ybergubbigt Göteborgs arbetarkommun. Hon har jobbat för LO här på Aftonbladets ledarsida, för Mona Sahlin i regeringskansliet och 6 år för Göteborgs starke man Göran Johansson i stadshuset vid Gustav Adolfs torg. 2016 blev hon kommunstyrelsens ordförande men avgick efter valförlusten 2018 då S förlorat makten efter 24 år. Men hon fortsätter att vara en tongivande debattör om bland annat hedersvåld och socialdemokratins framtid. Välkommen till den ideologiska frågan, Ann-Sofie Hermansson.
Tack!
När jag ringde dig för den här intervjun så berättade du att du just kommit ut från ett förarprov eller en yrkeskompetensbevis, heter det, för lastbil. Berätta!
Ja, alltså det är ju så att jag söker ju jobb nu då och jag har C-kort sen tidigare, alltså tung lastbil. Och sen 2009 så behöver man helt enkelt komplettera med så kallat yrkeskompetensbevis för att få lov att köra i trafik. Så att det var det jag, den kursen jag hade precis avslutat då.
Så när tänker du börja som lastbilschaufför?
Ja, alltså certifikatet har inte kommit på posten än, men det ska komma i nästa vecka, så jag söker hela tiden. Det är inte så att det är... Jag tror inte att det är så himla svårt att få jobb faktiskt. Det finns en efterfrågan på lastbilschaufförer.
Hur många andra så här toppolitiker som har avgått tror du går och tar lastbils eller tar yrkeskompetensbevis för lastbil när de har avgått? Hur vanligt tror du det är?
Ja, kanske inte jättevanligt, men det beror ju på att de kanske inte har... Antagligen att de inte kanske har något C-kort från början, om man säger så. Och sen att de har gjort andra saker i sitt yrkesliv innan de... hade de här politiska uppdragen. Så att det beror väl på lite vad man har jobbat med innan, helt enkelt.
Mm. Så, men ganska snart får vi se dig på vägarna i alla fall som lastbilschaufför.
Förhoppningsvis ja.
Jag tänkte att vi kan väl börja direkt med Göteborgspolitiken. Det har ju varit en följetong senaste året. Både kring valet, valförlusten som sossarna gjorde i Göteborg. Och sen kring den ganska infekterade strid som var i Socialdemokraterna efteråt det. Och jag tror att egentligen ingen utanför Göteborg förstod någonting.
Ingen i Göteborg heller.
Vad var det som hände egentligen?
Alltså, det finns ju liksom säkert olika förklaringar beroende på vem du frågar. Men om du frågar mig, som du gör nu, så tänker jag liksom att vi har i ett par mandatperioder tappat alltså väljare, om man säger så. Vi har, ja, från när Göran Johansson var kommunstyrelsens ordförande, jag tror vi hade 36% eller någonting sånt där. Nu var vi nere på, jag tror det sista valet innan nu, så var vi nere på 22, någonting, och nu backade vi ytterligare till 20,2 eller någonting sånt här. Vad vi gjorde var att vi hejdade ett ganska våldsamt tapp, det ska vi ändå säga, men det räckte inte. Och ja, min bild är faktiskt liksom att anledningen till att vi har tappat under ett par mandatperioder, det är att vi har tappat lite av den socialdemokratiska själen, identiteten. Vi har blivit för rödgröna. Alltså koalitioner med Vänsterpartiet och Miljöpartiet har gagnat oss i många år. Men det handlade också om att vi hade en tydlig socialdemokrati i den här koalitionen. Jag tror att vi har blivit lite mer osynliga, uppblandade eller vad man ska säga. Och det var ju också min ambition att försöka återta den där profilen. Så att säga. Liksom, nu, som sagt, vi hejdade tappet men inte tillräckligt. Så att ja, vi blev fortfarande största parti men vi förlorade makten, som, precis som du säger.
Vad menar du är skillnaden mellan det så här rödgröna gemensamma, eller rödgrön-rosa var det ju,
ja,
i Göteborg, mm, även med FI var
periodvis,
ju med.
Periodvis, ja. Mm.
Och det socialdemokratiska, vad skilde där så att säga?
Alltså skillnaden liksom när vi hade en stark socialdemokrati, när 36% av göteborgarna röstade på oss, det handlar ju om att vi var starka i oss själva. Man måste ha självförtroende för att kunna ingå i en koalition så att säga. Liksom. Och det hade vi också. Ja, och historisk och hävd höll jag på att säga. Men problemet är att när man så tappar så pass mycket som vi gör och sen kanske liksom inte tydliggör vad är det som är socialdemokratiskt i detta och vad är det som är rödgrön-rosa, så ser inte folk den skillnaden. Och det tror jag gjorde att vi tappade ytterligare under de här åren. Min ambition var ju att återta liksom det där självförtroendet och den där tydligare identiteten som socialdemokrat. Men ja, så som sagt, det är inte så lätt att hejda ett sånt tapp heller. Liksom. Och vi har ett nytt politiskt landskap i Göteborg också. Det var inte bara det liksom, att vi förlorade makten. Alltså, vi har ett uppstickarparti i Göteborg som heter Demokraterna som blir andra största parti efter valet. Det är en ny politisk spelplan. Man är tvungen att tänka nytt.
Men om det var din ambition att göra det tydligt vad som var socialdemokrati, så att säga, varför gick inte det?
Jag tyckte ju, eftersom du frågar mig då, så tyckte jag att det gick ganska bra egentligen. Kanske är det så att det stöter på en del patrull skulle jag säga i mitt parti, men också hos naturligtvis V och MP. För det är klart att om man får en socialdemokrati som inte viker ner sig för V och MP, jag ursäktar att jag uttrycker mig så, men om det är det som händer så är det klart då blir man ju arg. Man vill ju liksom att det ska vara mera smooth och mysigt liksom, och att man kan göra upp och liksom så här. Ibland är man tvungen att fatta egna beslut för att tydliggöra sitt partis linje, och då är inte det alltid samma sak som MP tycker eller V tycker. Det är en distinktion där, och det mötte på ett motstånd skulle jag säga. Jag tror att göteborgarna gillar oss faktiskt mer än de politiska partierna.
Har du ett exempel på någon sakfråga där det skilde sig just i det rödgröna?
Ja, kanske till exempel, alltså, det går ju inte att komma ner i detalj, det är ju ingen normal människa som begriper liksom Göteborgstrafiken, höll jag på att säga, men det finns situationer där vi kanske hade en annan syn på det här med mobilitet, bilens roll i Göteborgssamhället till exempel. Okej, jag är Volvoit från början och jag har liksom en stark känsla för industrins betydelse. Nu är bilindustrin på väg att liksom utvecklas i en fantastisk riktning när det gäller klimatmässigt, elektrifieringen och alltihop det här. Det tror jag liksom är viktigt för oss. Jag tror att vi i vissa sammanhang hade väldigt olika syn när det gäller till exempel MP på det här med bilen och på bilens roll i Göteborgssamhället.
Och om du tänker tillbaka på den här tiden, finns det någonting som du tänker att du kunde gjort annorlunda både för att vinna valet och för att hålla ihop liksom den här koalitionen eller socialdemokratin? Allting, det kändes ju ett tag som att allting sprack liksom där. Mm. Finns det något du kunde gjort annorlunda?
Så är det alltid, att man säkert kunde ha gjort någonting annorlunda. Men jag tror att grunddragen, jag bestämde mig ganska tidigt när jag blev gruppledare för S att nej, här handlar det faktiskt om att profilera socialdemokratin igen. Vi var på väg ner, vi hade de interna siffrorna såg riktigt, riktigt dåliga ut. Så det handlade lite om att ge sig ut och prata med göteborgarna, att föra våran politik. Och det har jag verkligen vinnlagt mig om. Det kanske blev, vad ska man säga, man är inte så närvarande inne på sin arbetsplats då när man liksom behöver möta göteborgarna. Men samtidigt så tycker jag att det fanns liksom inget att välja på. Vi var på väg mot siffror som var helt under isen, om man säger så. Då är det bättre att liksom ta diskussionen på gator och torg och att prata för vårt parti. Representera i de som faktiskt liksom kanske ska rösta på oss sen. Så att jag kan inte se. I det stora hela så är jag faktiskt, det kan låta lite självgott, men jag är inte missnöjd med de insatserna jag gjorde. Men jag tror att motståndet, det rörde upp. Känslorna det rörde upp gjorde att det skapades liksom en motvåg eller vad man ska säga. Och den drabbades ju av så att säga.
Vi kommer tillbaka till lite den nationella betydelsen av detta sen. Jag tänkte vi ska ta ett par andra frågor som jag tycker är intressanta. En fråga där du har blivit väldigt profilerad är ju hedersvåld. Mm. Där du har varit en väldigt stark röst. Och du är bland annat goodwill-ambassadör för föreningen Glöm aldrig Pela och Fadime. Mm. Alltså, hur kom det sig att du engagerade just de frågorna?
Alltså, egentligen är ju frågan inte ny. Jag blev varse det här utav en av mina närmsta vänner, Norlin, dåvarande Bakshi men nuvarande Peckul, när jag bodde ihop med henne i mitten på 90-talet. Det är ju så. Sådana här erfarenheter har man ju inte själv. Det är liksom när vänner till mig berättar om de erfarenheter som finns i det svenska samhället av hedersvåld. Att människor har blivit mördade och inte rättsförda eller alltså inte förda till tinget för det. Liksom. Det var en nyhet för mig, jag förstod inte riktigt det. Så jag har haft det här på näthinnan hela tiden. Sen är det ju så att när man väl är i Göteborg och i den positionen som jag befann mig i som kommunstyrelsens ordförande. Så, alltså, jag menar, som sosse kan man inte ha lägre ambitionsnivån än ett jämlikt samhälle. Och det är liksom de klassiska skola, vård, omsorg, arbete och alltihopa det där. Men idag behöver vi lägga till försvaret för demokratin i hedersrelaterad problematik. Kanske i extremism, i alltså moralpoliser, liksom, klanstrukturer i alltså, parallella system ute i våra förorter. För om vi inte lyckas med det, då klarar vi inte hem jämlikheten. Och det är, skulle jag säga, det viktiga. Göran Johansson, han hade definitionen av vad som utmärkte en äkta göteborgare, och det är att man skulle vara han eller hon skulle vara född hemma i Göteborg, alternativt någon annanstans. Alltså det vill säga alla platser. Alla göteborgare är medborgare. De har sina skyldigheter, men de har fan med sina rättigheter också. Då ska man inte könsstympas, man ska inte bli bortgift som barn och man ska inte utsättas för moralpoliser. Det hade vi aldrig gått, vi hade aldrig accepterat det om det hade gällt svenska tjejer, svenska ungdomar.
Men du har själv varit ganska kritisk till socialdemokratins liksom resa när det gäller de här frågorna. Att man upptäckte det för sent och att man gjort för lite och så vidare. Du har återkommande kommit tillbaka till att det här är något man måste göra mer och vara mer aktiv i och sådär.
Ja, jag tror att det grundar sig att vi i likhet med andra partier, det är inget särskilt med vårt parti faktiskt, tyvärr. De andra är ju lika ängsliga som vad vi har varit. Men jag tror att det handlar om att man har blivit lite rädd. Det ska gudarna veta, är man ute i de här frågorna så får man ganska fort lära sig att om man liksom tar upp det här så är det ganska snart till att man blir anklagad för att vara rasist eller islamofob. Och när det egentligen handlar om att det, alltså det är liksom de moderata, de normala muslimerna i vårt samhälle som blir utsatta för förtryck som de egentligen överhuvudtaget inte förtjänar. Det finns organisationer som gör sig till tolk och uttolkare för de här extrema uppfattningarna. Det är ju inte normala muslimers uppfattning naturligtvis. Liksom, det här är ju frågor som de inte heller tycker är bra. Men där de svenska myndigheterna inte riktigt har gått in och tryckt till, för då har man blivit rädd för, nej men är det här då en, alltså att man är rädd att man ska kalla för att det skulle vara en rasistisk åtgärd, det är det inte. Det här är frågor liksom som handlar om medborgarskapets rättigheter, och de ska lagföras, de personer som utsätter människor för förtryck, de ska lagföras precis som alla andra.
Men att socialdemokratin har tog så lång tid på sig att ändå börja göra politik av detta och se detta. Var ängsligheten kärnan i det, eller var det någonting annat?
Jag tror också att det finns en över hela det politiska spektrat en diskussion runt det här med identitetspolitik. Att man inte har medborgarskapet som vad ska jag säga, grunden för demokratin. Det jag menar det är ju liksom att det är medborgarskapet som gör att vi ska behandla alla lika. Om man, det är så att man helt plötsligt att nej men om man är vit eller om man har annan sexuell läggning eller om man har, du vet liksom alla de här religiösa grejerna, så ska vi helt plötsligt börja ta hänsyn till det, alltså behandla folk olika. Det tror jag är ett problem i hela vårt samhälle faktiskt. Där har vi landat alldeles för lätt. Och då är det inte samma sak som att vi inte tycker om ett mångkulturellt samhälle. För det tycker jag verkligen att vi behöver och kan stå för liksom, att leva i. Men det handlar inte om att man ska göra avsteg på. För att oj då, tillhör du en annan kultur? Ja, men då kanske du ska få lov att göra lite som du vill där. Nej, det får du inte. Alltså, vi kan ha Bibeln, vi kan ha Koranen, vi har en långtgående liksom religionsfrihet, och den ska vi vara stolta över. Men över den så står liksom Svea rikets lag. Där ska det inte vara någon skillnad. Det får inte vara någon skillnad liksom på medborgarskapet där.
Tycker du att det här är någonting som Göteborg har lyckats med att hantera de här frågorna?
Nej, inte i den utsträckning jag skulle önska. Det har man inte gjort någon annanstans heller, om jag ska vara helt ärlig. Tyvärr. Jag hade gärna sett att det finns folk som jobbar jättemycket med de frågorna. Nu nämner Glöm aldrig Pelle och Fadime är ju en av de organisationerna. Varken Hora eller Kuvad jobbar också väldigt hårt, och väldigt många andra. Och det finns inom myndigheterna och inom kommunsverige också individer och organisationer som jobbar kraftigt och jättebra med de här frågorna. Det är inte det jag säger. Men det har funnits en, ja, jag kan inte kalla det för något annat än en ängslighet. Och då handlar det om att det är vi som förtroendevalda, ja, tidigare förtroendevalda då, men att, om vi inte sätter ner foten, vad är det som gör att tjänstemän i så fall ska fatta beslut i ärendena? Det gör man inte. Man lyssnar på politiken och på de förtroendevalda. Och de signalerna som kommer därifrån, de tar man fasta på. Är det ängsligt i politiken, ja, då blir det ängsligt hela vägen ner.
Och hur tänker du att den nuvarande kommunledningen, nu sitter ju Moderaterna och Socialdemokraterna har en ny ledning i stadshuset. Mm. Alltså hur tar de här frågorna?
Faktum är att det jag har sett, jag hänger ju inte med så himla bra liksom, jag ska vara helt ärlig, men det jag har sett, Demokraterna har ju satt sig för det här nya uppstickarpartiet att driva de här frågorna i väldigt stor utsträckning. Och där tror jag att man har ett ganska gott samarbete med socialdemokratin, där vi faktiskt har ställt upp olika nya regler för hur vi ska ta tag i det här problemet inom Göteborgs kommun. Och det tycker jag, det är båda gott. Det är jättebra. Heder, liksom. Det är så man ska jobba.
Jag tänker gå tillbaka till en annan fråga som är lite intressant här. Du har ju ändå en lite otypisk bakgrund som politiker, kan man säga. Du började som på Volvo. Din pappa är lastbilsförare, precis som du själv då nu blir, eller är.
Förhoppningsvis snart, ja.
Förhoppningsvis. Din mamma jobbar i hemtjänsten. Och du började på universitetet som den första i din släkt någonsin. Kan du berätta lite om det?
Ja, det var en kulturkrock utav rang. Alltså. Då klev jag i princip direkt in från tvåskiftet på Torslandaverken till grundkurs och i sociologi. Och det var en fantastisk tid, men den första terminen var lite av ett eldprov, för det var alltså allt ifrån, du vet, det var det här med akademisk kvart. Man började klockan 9, men egentligen började man inte för en kvart över, och så var det obegripligt. Det fanns ingen logik, det var inte precis någon stämpelklocka, om man säger så. Vi hade långa seminarier som gick under rubriken vad är arbete. I flera timmar satt vi där och pratade om det, och jag tänkte, fan, det här var nog felvalt, tänkte jag liksom. Det här kanske inte, jag gör klart de här 20 poängerna och sen får jag gå och jobba igen liksom. Men det var ett gott försök. Men så läser vi om Marx, för då kommer Per Månsson och föreläser om sin, ja, han föreläser naturligtvis om den historiska materialismen och alltihop det här andra som Marx är mest känd för. Men han pratar också om Marx alienationsteori, och då, där klickar det till för mig. Liksom, för där är det erfarenheter som jag, fasen tänkte jag. Liksom, det, alltså, Marx alienationsteori handlar ju liksom om att först så är det, Marx menar att det är genom arbete vi förmänskligar oss från början, konstnärligt skapande. Alltså vi blir till genom arbete. Sen skapar människan lönearbetet, och då skiljer man sig, alienerar sig nästan ifrån sin mänsklighet, eller vad man ska säga. Och med Marx ord så blir hon som ett djur när hon arbetar, och som en människa på sin arbetsfria tid. Och hon längtar hela tiden till sin arbetsfria tid, tvärt emot hur det borde ha varit då. Och så tänkte jag, det där känner jag igen. Det där är linjen på Torslandaverken, när man hela tiden går och tittar på klockan. Har det gått 5 minuter? När är det helg? När är det semester? Så att man längtar bort, även om jobbet kanske inte var det värsta i världen, så var det ändå ett sånt. Så jag kände, fan, här har jag erfarenheter som mina klasskamrater kanske saknade, men jag behöver skaffa mig ett språk på det här. Mm. Och jag blev kvar. Jag skulle säga att det är den enskilda anledningen till att jag fortsatte och läste ihop det i en filkand efter det. Annars hade jag inte riktigt tyckt att jag passade in eller klarade av det. Men här kände jag mig tvärtom duktig, om du förstår vad jag menar.
Mm.
Eller hade fördelar.
Per Månsson är ju, han är ju docent i sociologi i Göteborg.
Mm.
Marx alienationsteori är inte enkel, den är ganska komplicerad.
Mycket mer än vad jag försökte göra nu i den här kortversionen.
Men det finns en intressant parallell i det du säger, därför att den handlar ju väldigt mycket om att du förlorar en del av din mänsklighet. Ja. Du blir liksom ett ting, du blir kopplad till maskinen. Och innan du kom till sociologiska institutionen så var du ju faktiskt med om ett av de projekten som Volvo jobbade med för att bryta det här.
Mm.
Det hette Uddevalla-projektet, att en grupp skulle jobba med en bil istället för det här bandet. Kan du berätta lite om det?
Det var efter Uddevalla-modellen, precis som Volvos fabrik, dåvarande fabrik i Uddevalla var. Men vi hade en liten, vad ska jag säga, verkstad på Torslanda som hette Nymontering Torslanda, och vi var ett 30-tal metallare som alla kom från lite olika delar av några hade gjort paneler och fack, några hade byggt drivlina på bilen, jag hade kört truck, och vi skulle liksom, och så skulle vi då bygga hel bil tillsammans från ax till limpa. Och det gjorde någonting med oss, herregud, det var inte lätt, ska jag säga liksom, för vi hade, man är inte van, när man är van att göra sin lilla, alltså jag lärde mig mitt jobb på, ja, jag gick truckkurs på 3 dagar, och sen så lärde jag mig att köra förråd på TC, och sen så på C-fabriken på Torslanda, och sen gjorde jag det i 5 år. Då blir man väldigt bra på det man gör. Det är inte så spännande, men man blir väldigt duktig. Och så skulle man in där och liksom, allt var nytt, och vi skulle
bygga
liksom,
en hel bil.
Ja, herregud vad svårt det var. Och så blev vi ju, skulle vi ta ansvar för oss själva också, du vet. Alltså att, skulle man få röka eller inte i lågområdet? Vi pratar ju om 80-tal eller 90-tal här. Skulle man få röka eller inte i lågområdet? Vilken ordning skulle vi bygga drivlina på bilen? Alltså det var allt möjligt. Vi bråkade om, och sen helt plötsligt så bara, ja men fan, vi måste bli sams nu. För bilen måste komma ut här, så vi kan inte hålla på och bråka. Alltså på banan behövde man inte göra. Man behövde inte ta det ansvaret riktigt. Vi kunde ju be varandra flyga och fara, men banan gick ju, så att jag körde ju min truck och de som gick på banan. Alltså nu helt plötsligt blev man, om man blir sån att vara vuxen i produktionen, eller vad man ska säga. Och det där, det formade oss. Vi blev större än vad vi trodde att vi var.
Det fanns ju massa diskussioner på den tiden, det kommer jag själv ihåg, med liksom industriell demokrati och inflytande i arbetslivet och sådana frågor som ju grundade sig mycket på det som var Marx teorier, men sen också rent konkret, till exempel på Uddevalla-modellen. Mm. Men vad hände med det där så att säga i praktiken, du som såg det på riktigt så att säga på golvet?
Ja, alltså det här är det bästa som Metallindustriarbetarförbundet, nuvarande IF Metall, men dåvarande Metallindustriarbetarförbundet drev, det var ju det goda och det utvecklande arbetet. Det var en handlade naturligtvis om ergonomi, att man inte skulle slitas ut i förtid, men det handlade väldigt mycket om också att man skulle få använda hjärnan på jobbet och inte bara sina händer. Blomman på sin tid var ju väldigt aktiv i det där.
Dåvarande metallordförande.
Det fanns ju, Uddevalla-modellen var ju en, Kalmarverken var en annan. Det fanns en hel del försök till att demokratisera, alltså liksom, eller komma bort ifrån alltså scientific management, alltså Taylors liksom löpande bandsystem, att man skulle både liksom utvecklas som människa men också liksom bygga kvalitativt bra produkter. Ja, sen kommer det lågkonjunkturer, du vet. Sen kommer det emellan och så liksom Volvo la ner Uddevalla. Alltså det är sånt som händer. Jag skulle säga att det var en storhetstid för fackföreningsrörelsen i den meningen att vi pratar om demokrati. Alltså bortanför löntagarfondsdiskussionen eller vad man ska säga, så pratar vi om demokrati i den meningen att man blev så viktig i produktionen att man helt enkelt gjorde sig mindre utbytbar. Det tycker jag vi borde fortsatt prata om även i dagens arbetsliv faktiskt.
Ja, för vart tog det där vägen sen?
Det finns idag också, fackföreningen jobbar väldigt mycket med demokratifrågor, inte bara Metall utan Kommunal och liksom alla, IF Metall menar jag, Kommunal och alla andra liksom. Men jag skulle säga att storhetstiden som sådan, den var där och då. Det var ju då, du vet, den här arbetslivskommissionen kom. Vi skulle ta bort de 300 000 farligaste jobben. Alltså när det inte bara var en fackföreningssak. Den här frågan fanns högt uppe på den politiska dagordningen då. Då blir arbetet som mål eller medel mycket viktigare, mycket intressantare. Och där tycker jag inte att vi är längre idag. Det är viktigt att diskutera arbetsmiljöfrågor. Dödsolyckor ska vi inte prata om. Liksom, det finns väldigt mycket som fackföreningarna jobbar med och som arbetarrörelsen generellt sett liksom har jobbat bra med. Men jag tycker att de här demokratifrågorna faktiskt har fått stryka på foten en del, ja.
Finns det något man kan göra för att få tillbaka de perspektiven? Du sa att fackligt jobbar man med det. Politiskt ser vi ju inte särskilt mycket av det här idag.
Nej, och jag tror att det är en del av problematiken. Att vi behöver lyfta det. Det ska inte bara vara en facklig fråga. Det här behöver också bli en politisk fråga. Ska man diskutera demokratin i arbetslivet så behöver den också upp på den politiska dagordningen. Och av olika skäl så har vi inte klarat av att ha den där idag. Det är ett tillkortakommande och det kan vi säkert bli bättre på.
En annan sak som du har från Volvo är ju ditt namn, Soffan. Jag vet nog ingen som kallar dig något annat än Soffan. Jag är ändå från Göteborg så jag har hört det här. Vad kommer det namnet sig av?
Det är liksom banalt. Han som lärde upp mig på truckkörningen, Rolf Möller, han jobbar fortfarande kvar på Volvo. Han hade en kompis där han bodde som hette Ann-Sofie och som han kallade för Soffan. Eller de kallade för Soffan. Så han började kalla mig för det. Och på den vägen var det. Det gick fort, kan jag säga.
Och nu kallar alla dig för Soffan.
De som väljer det, kan jag säga. Jag lyssnar till oavsett, höll jag på att säga.
Jag tänkte gå vidare till fortsätta liksom på det politiska spåret lite grann. Vi har ju en situation, om man bortser från liksom Göteborgspolitiken, så har vi som en nationell politik där socialdemokratin står inför ganska stora utmaningar politiskt. Om du skulle beskriva dig själv på någon slags skala här, om vi börjar den ändan, men sätter Stefan Löfven i den här ändan och så ställer jag Daniel Suhonen i den där ändan, mellan någon slags höger och vänster, idealism, pragmatism. Var hamnar du?
Alltså jag är en typisk gråsosse, men det betyder också att jag står närmare Stefan Löfven i så fall. Det kan man väl svara kort.
För vi hade ju en chatt här som ni också kan läsa på aftonbladet.se som ligger, så fick du frågan bland annat varför var du inte aktiv i reformisterna? Varför var du inte det?
Jag tycker det duger gott att vara socialdemokrat. Alltså allvarligt talat så är jag ju inte aktiv alls just nu eftersom läget är inte sådant helt enkelt liksom att jag har det förtroendet. Men jag tycker att man inte behöver gå över ån efter vatten. Jag tror nog att man ska gräva där man står. Alltså jag tror att vi kan göra väldigt mycket åt vårt parti när det gäller ideologiskt, reformpolitiskt. Alltså vad är det vi ska driva för frågor och hur kan vi bli duktigare på de här demokratifrågorna som vi har varit inne på runt hedersbrott problematik och extremism och sådana saker. Jag tycker, för mig behövs inte en extra organisation till det, helt enkelt. Men det, därmed sagt så är det ju inget fel i att ha reformisterna. Alltså det gör ingenting att man tycker lite olika och att man har flera uppfattningar. Alltså uppriktigt sagt så är det svenska debattklimatet är värdelöst. Alltså vi är fruktansvärt polariserade. Det går inte att prata med varandra utan att du blir placerad i ett fack. Och så då är du sån, så då är du, ja, tycker du inte om de sakerna. Och så, alltså, vi har väldigt svårt att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Vi behöver inte den polariserade diskussionen. Och sen är det också så att politiskt så är det så att det är status att vara duktig i en debatt. Att platta till folk allvarligt talat liksom, och vinna. Men det är ju ingen normal människa som någon gång har lärt sig något nytt i ett sånt i ett debatt. Nya saker, det lär man sig ett samtal. Alltså vuxna människor emellan liksom, där det finns förtroende och respekt och tillit. Och det kanske har saknat oss ibland. Jag tror att den här polariseringen är farlig faktiskt.
Jag tänker på att du, en av de sakerna som Göteborg är kända för är ju att man inte har varit så polariserad mellan olika delar av Göteborg. Det här som kallas Göteborgs andan. Mm. Kan du berätta lite om den?
Ja, det handlade ju helt enkelt om att man försökte se till, till göteborgarnas bästa. Och kanske blev det inte alltid så ideologiskt då, nej. Men det blev också, det blev på ett sätt som, där det gick att göra upp utan att det blev för krångligt. Nu har det liksom ibland liksom svartmålats till att kallas för korruption och allt möjligt. Och det finns ingen kommun som klarar sig utan liksom massa problem med fiffel och sådana saker. Liksom. Men jag skulle säga att Göteborg sticker egentligen inte ut på något särskilt sätt där.
Det är ju det här Muteborg som
vi älskar och kallar det. Och jag tycker att det är så taskigt emot alla dem. Jag tror det är 55 000 människor som är anställda i Göteborgs stad. Det är hedliga människor som jobbar stenhårt för att det ska gå bra i Göteborg. Ja, så finns det några som vill luras eller lura systemet eller så. Vi har ju inte Stasi här direkt liksom, så att de klarar det ibland. Ja, fine. Då ska de lagföras eller det ska liksom rättas till och det, vi har whistleblowers och allt vad fan som det heter nu för tiden. Men det stora grunddraget är inte att folk fuskar och gör fel. Det vänder jag mig bestämt emot faktiskt. Jag gillar Göteborgsandan. Jag gillar idén att man kan göra upp och att det inte är så himla krångligt alltihopa. Att man kan prata med näringslivet som kanske kan ge ett handtag ibland liksom när man behöver det. Och att man kan
Det finns en sån här fantastisk interiör när Volvos vd Martin Lundstedt fyllde 50 förra året var det, va? Tror jag. Då dök du plötsligt upp där som toastmaster och lyckades få Lundstedt själv att spela Staten och kapitalet av Ebba Grön på gitarr.
Ja, det kanske är lite Göteborgs.
Jag har svårt att tänka mig att det kan hända någon annanstans.
Alltså han är grym på Staten och kapitalet. Han är grym på att spela och sjunga.
Volvos vd menar du?
Volvos vd. Jag kan säga att det stod några andra gamla Volvo-chefer ute efter väggen där och jag trodde de skulle få stroke nästan. Liksom. Nej, han var jättebra. Jag sa till hans fantastiska hustru att det var fan vad duktig han är på att spela och sjunga, Martin. Ja, fan. Så jag tänkte att jag gifte mig med en rocker men sen gick han ju och blev Volvo-chef istället. Så det är faktiskt ganska kul. Nej, det var häftigt. Det var jätteroligt. Och det är lite coolt att Martin ställer frågan, inte bara till kommunstyrelsens ordförande utan till en sosse, att man kan göra sådana liksom, connections. Och det behöver inte vara så krångligt. Det kan liksom bara vara en kul grej. Det var kul också faktiskt.
Ja, det är intressant också för ett politiskt klimat som ändå liksom där staten och kapitalet går hand i hand. Jag tänker att kan inte det också vara en förklaring till varför det gick fel sen med liksom utvecklingssatsningar och Västlänken och allting. Att det blev en annan stad för människor. Om man läser tidningarna från de här åren så finns det mycket kritik om Manhattan vid Göta älv och att man har förändrat stan snabbare än människorna. Ligger det något i den kritiken?
Jag tycker att det faller tillbaka på oss förtroendevalda politiker. Vi har varit för dåliga på att ta den diskussionen. Vilken sorts stad ska Göteborg vara? Ska vi fortsätta vara en stor småstad eller ska vi utvecklas i en riktning där vi kan utvecklas då, både för göteborgarnas skull men också för klimatet och liksom näringslivet och alltihop det här andra? Ja, då kan vi inte se likadana ut som vi alltid har gjort. Där har vi inte klarat av att föra den diskussionen på ett, jag skulle säga respekt. Jag är tillbaka till det där med samtalet. Jag är övertygad om att man kan ta alla möjliga svåra krångliga diskussioner med människor. Västlänken eller...
Men varför gjorde man inte det då?
Därför att jag tror att vi blev lite... Jag vet inte, vi orkar väl inte riktigt det. Alltså vi blev för nervösa av det och så var vi så himla inställda på liksom att nej, men det här är ju bra. Alltså när jag hade mina öppna luncher nere i Håga som jag försökte liksom ha varje fredag träffa, alltså då var ju alla välkomna. Det kom ju alltid typ ett påfästlänkemotståndare varje gång typ. Och så kom det lite andra
för
folk.
För att förklara, för det här tror inte folk vet om, men du hade ju som princip att du satt en gång i veckan i Haga och alla göteborgare kunde komma dit och prata med dig.
Ja, typ. Inte alls inte så ambitiöst. Utan liksom en timme. Ja, så satt på tjej. Och då är det så att oavsett hur oense du är med en annan människa, hur illa du än tycker om socialdemokrater eller västlänken. Efter 45 minuter om du har suttit ner och pratat, kanske ätit något, tagit en kopp kaffe, så kan du inte vara hur förbannad som helst. Men ännu viktigare är att jag som den som på något sätt tar emot de medborgarna, lyssnar. Man behöver inte bara förklara så, förlåt att jag dunkar i bordet, man behöver inte förklara så himla fort. Man kan lyssna en stund och så kommer ofta själva alltså hjärtefrågorna fram. Vad är det som gör att jag tycker att det här är så viktigt för mig? Det brukar alltid sluta med att man skiljs åt efter en 45 minuter, en timme. Och då har man fortfarande inte lyckats övertyga varandra. Men man har lyssnat på varandra med respekt och tillit. Och det tror jag det är lika viktigt. Och det tror jag att vi tappade bort en del när vi skulle förklara vad är det som gör att Göteborg behöver växa på det här sättet som vi nu ser framför oss liksom.
För mitt intryck när jag är i Göteborg numera, ändå där ganska ofta, det är ju att allting är uppgrävt. Mm. Det går ju inte att göra någonting. Det går inte att åka någonstans, det går ju inte att göra någonting. För allting, det är alltid någon som gräver upp någonting. Eller så går något sönder. Mm. Liksom så. Så jag kan ju någonstans förstå att människor är väldigt arga, så att säga. Mm. Varför tog man inte lite längre tid på sig för att göra detta?
Vi har tagit gör lång tid på oss. Det är bara det att just nu händer alltihopa samtidigt. Det är både bostadsbyggnationen som har taktat upp ordentligt i den som man behöver bygga. Vi har ju byggt alldeles för lite på tok för länge. Vi har en extrem bostadsbrist, inte bara i Göteborg, men vi har det där också. Och så kommer hela västsvenska paketet med alla liksom infrastruktursatsningar. Det är inte bara tågtunnlar, det är kollektivtrafik.
Det är ett gäng skyskraper planerade på Hisingen.
Allt möjligt kommer samtidigt. Först händer ingenting och sen kommer allt samtidigt. Så jag fattar att folk känner sig frustrerade samtidigt. Alltså det här är en del av det som är det fantastiska med stan. Det är att bo i en utvecklingsregion. Då kommer det inte att vara tyst och mysigt. Liksom, utan det kommer att vara fortsatt satsningar, utveckling och så. Och lite av det måste man liksom, ta med hela paketet.
Men jag tänker utifrån det du sa förut om demokrati och förankring och socialdemokratins rötter och så. Mm. Om människor inte ville detta, eller väldigt många människor inte kände att de var med på tåget, har inte socialdemokratin gått vilse då i det?
Jag tror att vi har varit för dåliga, ja. Men jag tror egentligen liksom inte att det är fel på... Men ibland måste man ju tycka någonting också. Man kan ju inte bara liksom sticka upp handen, fingret i luften. Vad är opinionen nu då? Så tycker man så. Man måste ha egna uppfattningar. Och jag tror att det här är görbra för Göteborg. Jag tror att det här kommer att bli hur bra som helst. Och framförallt kanske inte för oss just här och nu, utan för våra barn och barnbarn kommer det här att vara otroligt viktigt. Då måste man kunna förklara det på ett bättre sätt än vad vi har klarat. Och man måste kunna lyssna på folks, vad ska man säga, oro och så. Och jag tror att vi har avfärdat det, kanske på lite för lättvindigt. Ja, det är vårt största problem.
Alltså rent ideologiskt så har ju socialdemokratin ett ben i en väldigt pragmatisk, tillväxtvänlig, ganska byggvänlig. Någon har sagt att bygga är det finaste socialdemokratiska ordet liksom, ja, som finns. Det är en socialdemokrati. Mm. Sen har ju socialdemokratin ett annat ben i liksom ändå, alltså människors vardag. Mm. Där människor med vanliga problem upplever att det här inte funkar. Mm. Och ofta krockar det här ju. Mm. Miljöfrågor är ett exempel där det krockar. Kärnkraftsomröstningen på 80 var ju ett exempel där det här kraschade och det startade ett miljöparti istället. Mm. Mm. Idag är ju den progressiva rörelsen i Göteborg helt spräckt. Mm. Har man tagit i för hårt med det här, liksom, det här på något sätt pragmatiska, byggvänliga tillväxtidealet? Eller finns det något sätt att samla den här vänstern i Göteborg, eller den progressiva Göteborg igen?
Det är möjligt att det finns. Samtidigt så vet jag ju också att liksom det finns väldigt olika uppfattningar om hur man ska bedriva en så kallad vänsterpolitik. Och det som Vänsterpartiet idag står för i Göteborg, det är liksom inte min sorts... utveckling liksom av jämlikhetsfrågorna. Jag har andra lösningar, delvis andra. Jag känner många progressiva reforminriktade vänsterpartister, det är inte det. Men vi har haft olika uppfattningar i stan, ja.
Och vad kommer det här ta vägen? Kommer liksom det att bli ett samarbete igen, tror du? Eller är det här liksom, idag är ju det rödgröna samarbetet, det spräcktes ju tidigare och det har väl egentligen inte lappat ihop sig något vidare.
Nej, S lägger en egen budget
så, även i år. Så att liksom, vad tänker du att det här tar vägen?
Jag tror man får vänta och se. Nu är det ju ett väldigt tunt alliansstyre. 24 mandat, vet du, av 81, det är inte starkt. Liksom. Vi får väl se hur det utvecklar sig under mandatperioden. Vi har Demokraterna som det andra största partiet som också finns att säga, i oppositionen. Och så har vi då nu rödgrön rosa, det är ju V, MP och FI då, så att säga, liksom, som är. Men S är, jag tror att vi kommer att behöva söka oss, vi får lite se hur det utvecklar sig och se var kan vi hitta våra samarbetspartier framöver. Jag kan inte säga det idag och jag tror inte någon annan kan säga det heller just nu. Det handlar lite om hur det utvecklar sig.
Men om man tittar på problemet, även om du inte är ansvarig för det längre, så att det är ju så att om man tittar på V, MP och FI så är de ju ett mandat större än vad hela socialdemokratiska gruppen är. Så att om man väger de två mot varandra så är det ju fortfarande så att ingen av dem kommer att kunna regera utan de andra. Men de tillsammans är ju större än hela alliansen.
Men vi skulle ändå inte få majoritet.
Nej, man skulle inte få majoritet. Men det är ändå så att alliansen med en dryg fjärdedel av rösterna ändå idag styr hela Göteborg. För att inte vänstern kan samarbeta.
Och vi får väl se hur det utvecklar sig, som sagt. Så enkelt är det inte att styra på en sån tunn. De blir ju nedvoterade liksom i olika frågor hela tiden. Både liksom ute i nämnder och bolag men också liksom i kommunstyrelsen av och till. Så att de behöver ju hålla tungan rätt i mun de också. Jag tror uppriktigt sagt inte att det är... Det här är min uppfattning. Jag tror inte att det är meningsfullt att sätta sig i knät i den meningen på V och MP just nu. Jag tror istället att det är bättre att driva en socialdemokratisk linje och att söka stöd för de frågorna där vi kan hitta stödet. Då kan det väldigt ofta vara hos V och MP, men det kan också vara hos Demokraterna. Det kan också vara hos delar av alliansen kanske. Alltså, vi behöver hitta en ny plattform eller en ny linje, men ja, tiden får utvisa hur det här ska utvecklas helt enkelt.
Tror du samma sak i grunden gäller för Stefan Löfven eller gäller andra principer på riksnivå?
Nej, det är ganska likt skulle jag säga. Ja, men i någon mening har ju Stefan lyckats. Alltså att slå sönder alliansen, det förtjänar respekt. Jag tror att det var bra. Jag tror att det gjorde att Sverige liksom kunde fortsätta ha en position som, ja, som ett handlingskraftigt och alltså för vårat perspektiv då, ett socialdemokratiskt inriktat eller i alla fall med regeringen så att säga. Jag tror inte att det gör någonting att man tittar liksom på det lite runt om i landet heller faktiskt.
Så du tror att det kommer att kunna att någon slags blocköverskridande samarbete?
Jag tror att blockpolitiken är dålig för oss. Ja. Generellt sett så tror jag den är dålig för. Eller den har kanske spelat en roll, men jag tror inte att den är så lyckad idag för vårt samhälle. Jag tror att den polariseringen som det har fört med sig har inte gagnat, om man säger så, demokratin och utvecklingen överhuvudtaget.
Hur mycket tror du av socialdemokratiska ideal kan man sälja ut så att säga för att få ett blocköverskridande samarbete? Idag får ju Stefan Löfven mycket kritik om LAS, om hyresreglering, om man satsar inte på kommunerna och så vidare.
Alltså det har jag stor respekt för och det är inte lätt heller. Liksom. Någonstans går ju naturligtvis gränsen, när är det bättre att ställa sig i opposition då? Men jag är inte människa att svara på var den gränsen går. Men man ska inte tro heller liksom att det är så lätt som vissa säger, att det är bara att man omedelbart ska så fort det är någonting som går en emot. Det vet alla som har förhandlat. Du går aldrig ur en förhandling och är riktigt nöjd. Du måste alltid kunna göra avkall på några saker. Så att du måste alltid på något sätt värdera din motståndare, din förhandlingspart. Du måste kunna ge och ta. Och sen någonstans så får man ju befinna sig i det. Man får avgöra var går gränsen då för när det blir för kostsamt helt enkelt. Och än så länge är det inte så kostsamt. Jag tycker Stefan gjorde ett bra val där faktiskt.
Jag tänkte gå vidare till en annan fråga som är lite närmare hem, som handlar lite om organiserad brottslighet och den utveckling som har varit. Jag växte ju själv upp i Göteborg. Mm. Jag minns ju en stad där det fanns organiserad brottslighet. Mm. Så det är inte något nytt fenomen. Det var Gamla stans MC som sen blev Hells Angels. Det var olika så här namn. Ligorna hade namn från olika etniska grupper. Det fanns liksom en lång rad saker som alla visste om att det här fanns. Men idag när man är där och hör om skjutningar med automatvapen, handgranater, sprängningar, så upplever ju i alla fall jag att det är någonting helt annat. det är en annan organiserad brottslighet, det är en annan brutalitet som finns. Och för mig så, jag fastnade väldigt mycket efter det här fruktansvärda dådet som var 2017 när någon kastade in en handgranat i en lägenhet i Biskopsgården och en liten pojke som var 8 år som heter Yusuf dog av den här handgranaten. Ett extrem situation som uppstod. Mm. Hur tänker du om den här utvecklingen som har skett?
Det var den värsta jävla dag på jobbet jag hade, tror jag, under de 3 åren. Det var när den 8-åringen strök med. Jag menar, ingen människa förtjänar naturligtvis att dö eller liksom straffas eller på det här viset. Men en ung pojk, han har verkligen inte gjort sig förtjänt av det där. Det var...
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Nej, det var förfärligt. Och det är förfärligt. Och det är mycket värre än vad det har varit. Det är det. Såväl Stockholm, Göteborg som Malmö. Ja, vi är väl ungefär lika, höll jag på att säga. Liksom. Där utvecklingen har varit, den är alarmerande. Och saker och ting hänger också ihop. Alltså, i och med att det här som polisen kallar för särskilt utsatta områden, liksom, där man kanske har en i viss mån en lägre tilltro till myndigheter och till alltså, räddningspersonal och allt möjligt. Det påverkar naturligtvis situationen. Om det är så att man blir så rädd så att man inte vågar vittna till exempel, ja, då är vi lite på det sluttande planet. Liksom. Då är det maffia det handlar om. Nu är det inte så att det är inte kört. Alltså det är viktigt att säga det. Liksom. Det här, vi har allvarliga problem och det gäller liksom allt ifrån narkotikaförsäljning till vapen och till trafficking och till allt möjligt. Men det är inte så att det här är kört. Alltså om vi sätter in resurserna, om polisens insatser kombinerat med de samhälleliga, så går det att göra någonting. Det går att vända detta.
Ja, för jag tänker så här att Sossarna har styrt Göteborg i 24 år. Mm. Innan dess så är det ju Socialdemokraterna som har byggt de här områdena. Mm. Alltså Biskopsgården, de nordöstra förorterna, alltså dagens Hisingen och så vidare. Mm. Det är ju socialdemokratins, det är ju folkhemmet som byggdes i de här bostadsområdena där det här nu händer. Mm. Alltså, vad är det som har gått fel egentligen?
Där man kan vara mest självkritisk tycker jag, det är väl kanske liksom bostadspolitiken, där vi först hade tomma lägenheter och där det kommer flyktingar eller ja, kriget på Balkan är väl ett exempel, liksom, de blev i och för sig väldigt bra integrerade liksom, så småningom, men vad vi gjorde var okej, tomma lägenheter i Hjällbo, bra, vi knör in allihopa där så att de får någonstans att bo, och det är ju naturligtvis viktigt att människor liksom får tak över huvudet, men kanske skulle vi ha varit lite mer alltså, ja, inte satt alla på samma ställe, alltså ibland är det viktigt att man helt enkelt liksom placerar, att man gör man blandar mer helt enkelt. Det är inte bra att det blir etnifierat, som man säger så. Inte för de som kommer hit och inte för svenskarna och inte för, eller jag, liksom för göteborgarna i allmänhet. Där tycker jag att vi har själv och självkritiska. Sen har det hänt någonting de här allra senaste 5 åren. Det är både så liksom att extremism har börjat frodas på ett annat sätt, men det är också så att hur ska man säga, liksom, alltså den här grova organiserade brottsligheten, den har ju, alltså det finns en motor i den och det är narkotikan. Mm. Om det bara vore så att det var i missbruksledet, det är ju illa nog naturligtvis att folk missbrukar narkotika, om det bara vore i missbruksledet det köptes narkotika, då skulle det inte bli så jädra stort problem allvarligt talat. Problemet är att väldigt många andra köper narkotika. Alltså det här är partydroger idag, liksom kokain och alla möjliga olika saker. Det är sånt som, hur ska man säga, medelklassen går och köper för att porta till det på helgen. Vi har tyvärr tagit oss över en gräns där det liksom är lite accepterat. Och då kan man ju liksom naturligtvis tänka
sig... Men är det så?
Ja, så är det. Frågar du polisen så skulle du liksom få höra vilka det är som shoppar liksom, för kokain är inte gratis, ska jag säga. det är liksom sånt som man måste ha pengar för att ta reda på. GP gjorde faktiskt, Göteborgsposten gjorde en jättebra undersökning av det där. De frågade några som hade köpt. De var anonyma då naturligtvis. Nej, men jag tycker att det här är mitt eget ställningstagande. Jag trillar inte dit och jobbar. Och det vet heller ingen vem som trillar dit. Det kan vem som helst göra. Vi trillar dit på sprit och vi trillar dit på narkotika. Det vet man inte från början. Men bortsett ifrån det, även om du inte gör det. Vad du gör när du köper narkotika, det är att du göder själva motorn i den organiserade brottsligheten. Det är de unga pojkarna ute i Biskopsgården och Bergsjön som springer sina första ärenden med vapen och med narkotika. Det är de som fångas upp i svansen på de kriminella gängen. Det är det man gör. Det var en kvinna som blev intervjuad och sa, nej men jag står för det här. Men har du tänkt på att du liksom bidrar till den kriminella brottsligheten i Göteborg, frågade reportern. Och så var hon tyst en väldigt lång stund och så svarade hon, om du vill att jag skulle få dåligt samvete så har jag det nu, sa hon. Bra, tänkte jag. För det här är omoraliskt. Man ska fan inte köpa narkotika. Ingen ska göra det. Även om man har rå, så ska man
men,
inte göra
men
det.
Men det är ju en del av det. En annan del är ju samhällets reaktioner när brottsligheten ökar på det här sättet. Och vad jag upplever när jag pratar med folk i Göteborg idag så är man ju, det är ju uppenbart att detta har blivit en del av vardagen. Att man läser i tidningen om att det har skett skjutningar och att det har skett sprängningar och att det är ingenting man ens höjer på ögonbrynet över längre.
Ja, det gör man i för sig. Det är klart att det är jädrigt obehagligt liksom, när man inser liksom att det har skjutits i ens, oavsett var i stan är, höll jag på att säga. Det är inte, så blasé är vi inte. Men ja, det har blivit vanligare. Och det där är naturligtvis förkastligt. Polisen gör ett fantastiskt jobb. Men jag tror att de långsiktiga insatserna, det är typ som Gårdstensbostäder, ett bostadsbolag i Göteborg. I 20 års tid har man jobbat på att sätta människor i arbete inom den egna alltså området. Att man har jobbat tajt med polisen, med socialen, med allihopa. Och att man helt enkelt, alldeles nu har polisen tagit bort Gårdsten som ett särskilt utsatt område. Alltså det är bättre nu idag. Men vi snackar om ett jobb som tar 20 år. Alltså,
men så vad kan man göra? Om man ser liksom det som händer nu. Mm. Vad går att göra i det korta perspektivet? Mikael Damberg har haft två pressträffar den här veckan om olika åtgärder där regeringen agerar. Liksom, men
ja, och regeringen har ju gjort bra grejer. Liksom. Alltså det här med att kunna ta folk med vapen och sånt på stan och häkta dem liksom, så att de inte kommer ut igen. Det är jädrigt bra. Men jag tror också, och jag menar polisen jobbar skitbra, verkligen. Och det gör delar av, alltså det gör kommunen.
Men om
också
alla jobbar bra och det funkar inte?
Jo, men det handlar ju om att vi har låtit det här växa av till ett, alltså till en, vi har ibland parallella strukturer ute i våra förorter där liksom det, problemet har blivit så, ja, så stort så att säga, liksom, så att det liksom lever sitt eget liv. Och det är klart att när man börjar oroa sig, för inte bara för moralpoliser utan även för att man ska vittna, för att man är rädd att man ska få repressalier efteråt, ja, då befinner vi oss någon annan. Det behöver vi ta tag i. Och hur vi gör det? Ja, det finns ingen quick fix. Det är polisiärt och det är liksom socialen och det är liksom alla de här förebyggande sakerna som vi behöver göra. Det finns ingen quick fix här liksom.
Ja, för när jag läser det här som är Socialdemokraternas politik nu, då är det ju i allt väsentligt olika repressiva åtgärder. Det är det man har. Men när jag läser Göteborgsposten så tar ju polisen i Göteborg och på andra ställen, de tar ju upp förebyggande åtgärder. Har det inte blivit en konstig diskussion när liksom politikerna pratar om hårdare tag och polisen pratar om förebyggande? Är det inte någonstans det har gått snett här?
Men det är också för att det är den politiska liksom logiken ser ut sån. Just nu så är alla liksom för de repressiva åtgärderna och egentligen är inte det fel. Men det som typ Bettan Byvall, en av våra fantastiska socialsekreterare ute i Angered, bedriver i demokratiskola och alla möjliga olika, alltså du vet, sådana här som vill hoppa av kriminell verksamhet, det är ju, det är ett faktum, vi behöver satsa mer pengar på det helt enkelt. Det är det som kanske ger ännu bättre resultat. Men det ena utesluter ju inte det andra. Men den här politiska retoriken, det, ja, jo, det blir lite så liksom i den här världen. Vi tävlar liksom lite med varandra. Men den här
är det populism?
Nej, populism är det inte. För att vi behöver mer poliser. Och det säger polisen själva. Men de är också väl medvetna om de insatser som avhoppar verksamheten eller, ja, demokratiskolan, alltså liksom det här att man faktiskt tränar unga människor i demokrati och deras skyldigheter och rättigheter. Det är klart att det där, det ser polisen, men det ser ju vi andra också. Det bedrivs också, men jag tror kanske att vi behöver sätta större fokus på det än vad vi har gjort.
Jag tänker att om man går tillbaka till så här socialdemokratisk ideologi och liksom vänsterdebatten och så. Mm. Så vänstern och socialdemokratin har ju alltid liksom betonat att det här handlar om klass. Det är det som är liksom skillnaderna i samhället. Det är där som är frågorna. Mm. Idag börjar högern allt mer betona att det handlar om etnicitet, det handlar om kultur, det handlar om invandring. Mm. Just nu skulle jag säga att högern vinner det problemformuleringen i samhället. Varför tror du det är så?
Jag tycker också att vänstern är rätt mycket inne på identitet och etnicitet och alltså identitetspolitik, om jag ska vara helt ärlig. Nej, jag tycker det är dåligt. Jag tycker fortsatt att man ska ta medborgarskapet som utgångspunkt. Har man det, det är lite Martin Luther King i detta, har man det som utgångspunkt, då kan man alltid företräda varandra. Då behöver man aldrig tänka på att nej, du har inte samma erfarenheter som mig, så du kan inte företräda mig. Jo, det kan man. Varje normal förtroendevald med ett visst mått av empatisk förmåga klarar av att företräda sån människor som, ja, för att man är medborgare. Vi måste tillbaka till den diskussionen. Alla de här andra liksom sidospåren liksom, när man etnifierar eller kulturifierar eller liksom, jag tror det är dåligt. Jag tror det är dåligt för våran demokrati, jag tror det är dåligt för medborgarna.
Hur lyckas man gå från den det kulturkrig, kan man kanske kalla det, som vi har idag i debatten, till mer av klass och mer av frågor om universella rättigheter och så? Hur flyttar man den?
Jag tror att vi behöver ha ett samtal, och kanske inte en debatt då, som alltid blir så förbaskat polariserad, men vi behöver ha ett samtal om vad innebär medborgarskapet? Vad innebär skyldigheterna? Vad innebär rättigheterna? Hur ska vi faktiskt stå upp för varandra? Liksom? Det låter lite banalt när man säger så här, men det här är grundläggande, skulle jag säga. Om vi inte klarar av det, om vi inte liksom klarar att ställa människor i centrum, då kommer vi fortsätta att behandla folk olika för att vi är lite olika. Och det ska man liksom, jag menar, det mångkulturella är en viktig beståndsdel i vårt moderna samhälle. Men det är inte samma sak som att man ska börja behandla folk olika. Inför lagen är vi alla lika, och medborgarskapets betydelse är fortsatt liksom det viktigaste, skulle jag säga.
Jag tänker på det har kommit några mätningar de senaste dagarna här bara som har handlat om att Sverigedemokraterna nu är lika stora som Socialdemokraterna. Det har vi sett förut, men det kom ju en sammanställning som Sifo gjorde i Expressen för någon dag sedan, där man pekade på att man var lika stor nu, S och SD, inom LO. Mm. Och speciellt så pekade man på att LO-kvinnorna idag gick från Socialdemokraterna till SD. Mm. Vad tror du det beror på?
Jag har naturligtvis inte någon hel sanning runt det där, jag har väl ingen normal människa, men jag tror faktiskt att en del av socialdemokratins ängslighet runt frågor när det gäller till exempel hedersrelaterad problematik, extremism eller liksom parallella strukturer ute i våra förorter eller så, att vi inte liksom har klarat av att vara tydliga och liksom tala klarspråk, det har gjort att SD har kapitaliserat på det. Det finns människor som är invandrare som bor i de här utsatta områdena som är väl medvetna om vad SD är för vad de representerar egentligen ideologiskt. Men där man säger att de pratar i alla fall om de här problemen. Alltså, det är där vi inte har... Det är fortfarande så att vi inte har lyckats där. Vi behöver göra det. Vi borde lyfta upp problemen som de ser ut för de enskilda människorna. Och sen behöver vi också, vad ska vi i så fall göra åt det? För det är naturligtvis så att ett socialdemokratiskt svar där skiljer sig väldigt mycket från Sverigedemokraterna.
Vad är ett socialdemokratiskt svar?
Ja, det är att stå upp för de här demokratiska rättigheterna. Inte göra skillnad bara för att du kanske kommer från ett annat land, en annan kultur, en annan, ja, inte fasen vet jag. Du är medborgare i Göteborg. Då ska du ha lika, vi ska stå upp för dig. Vi ska inte gifta bort dig och vi ska inte könsstympa dig, och du ska få gå klädd precis hur du vill. Även om det är någon som häcklar dig eller någonting sånt där, då ska samhället, Göteborgssamhället, ska säga till polisen. Så vi ska inte liksom bara glida på det där och säga liksom att ja, men då kanske du har din egen kultur här, så då kanske ni ska få göra lite som ni vill. Nej, det får ni inte.
Men om man tittar på liksom den debatten vi har kring SD, kring S, kring januariavtalet och allting. Mm. Alltså, kan människor idag se skillnad på Socialdemokraterna och den här socialliberala mitten på något sätt? Eller har liksom socialdemokratin flutit ihop med Centern och Liberalerna och liksom någon slags mitten? Vad är det som ser människor skillnader där längre?
Jag tror att det kanske är lite som i Göteborg, att man, när man på något sätt tvingas in, eller när man har olika koalitioner, olika samarbeten som sagt var, som har gagnat oss väldigt väl. I Göteborg har det rödgröna laget liksom varit väldigt framgångsrikt under väldigt många år. Men det är klart att om det är så att man inte ser något tydlighet, Om man inte ser en tydlig socialdemokratisk identitet. Vad är det som är socialdemokratiskt i detta då? Typ Göteborg, men också liksom kanske på den nationella nivån då. Vad är skillnaden? Ja, då börjar ju folk vackla naturligtvis. Alltså ibland hör man ju liksom folk som säger, ja men vi tror på socialdemokratin, men gör sossarna det själva. Alltså det, man måste på något sätt kunna ha lite självförtroende.
Om du skulle skriva ut ett recept för liksom Stefan Löfven och liksom ledningen för Socialdemokraterna, vad skulle de göra för att hitta det där, ja, synligheten? Tydligheten.
Det är lite för mig att skriva ut ett recept skulle jag säga som enskild person till ett helt parti.
Skriv en insändare
men,
då.
Men, precis. Men jag tycker att vi kan bli tydligare till exempel i de här demokratifrågorna. Jag tycker att det handlar i väldigt stor utsträckning om att vi behöver ta de frågorna på allvar. Att vi behöver göra upp med det identitetspolitiska som vi har hållit på alldeles på tok för mycket med. Och att vi behöver sätta medborgarskapet i centrum. Där tycker jag faktiskt att vi kan ha en egen hållning.
Mm. Jag tänkte ta en sista fråga till dig. Om du skulle få önska en politisk comeback, hur skulle den se ut? Vad skulle du vilja spela för roll i fortsättningen?
Det var en svår fråga. Det är ju så med förtroende i ett parti att antingen har man det eller så har man det inte. Det är ofta först när frågan kommer som man liksom, aha. Tycker ni att jag skulle passa bra till det eller göra en bra insats där? Det är först då man kanske blir intresserad. Det är svårt att säga i förväg faktiskt. Nej, jag kan inte riktigt svara på frågan.
Vill du tillbaka till hetluften?
Det beror på vad det skulle handla om. Det beror på frågan faktiskt. Alltså, jag har faktiskt inget önskemål här, utan jag. Det var fantastiska 3 år att vara gruppledare för S i Göteborg. Det är det mest lärorika jag någonsin har gjort. Och faktiskt också som har gett fantastiskt mycket tillbaka. Inte minst, alltså det bästa med Göteborg, det är göteborgarna. Liksom. Den alltså kärleken och uppskattningen som man fortfarande möter på stan, det är fortfarande. Så att det är klart att alla sådana jobb där man liksom faktiskt får möta liksom människor och liksom prata med dem och se vad det är de vill och liksom mötas både av kritik men också liksom av respekt. Det är roligt. Sådana jobb är roliga, men jag har faktiskt inget önskejobb på det viset. Och som i läget är just nu så tror jag liksom inte att det kanske dyker upp något heller. Liksom. Vi får ta ett vanligt jobb.
Ja, men det är inte det sämsta.
Nej, det är det inte.
Tack så jättemycket för att du kom hit.
Tack.
Tack för idag. Hej då.
Hej då.